Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Israel kommer att svara på Irans attack i helgen.
This attack crossed every red line and Israel reserves the legal right to retaliate.
Det beskedet kom igår från Israels krigskabinett. Vad kan ett svar innebära? Och hur stor är risken för ett fullskaligt krig i Mellanöstern?
Problemet med den här typen av situation vi har, där bägge parter känner att de måste svara, det kan triggas upp på ett sätt som ingen till slut tappar de kontrollen över det.
Hör Expressens utrikesreporter. Dessutom får du höra om när vårvärmen kommer tillbaka till Sverige. Jag heter Sally Sjöberg. Expressens utrikesreporter Mats Larsson finns i studion. Hej Mats.
Hejsan.
Israel har lovat att svara på Irans attack i helgen. Det beskedet kom igår efter att Israels krigskabinett hade möte. Hur väntat var det att de kom med det här beskedet?
Ja, alltså det är ju den första gången som Iran har angripit Israel. Det var ett massivt anfall, över 300 drönare, missiler. Så att ja, israelerna känner att de på något sätt måste svara på detta. Så att på det viset är det väl väntat. USAs högste militär har sagt att det kommer ett svar. Frågan är bara när, var och hur.
Så det är inte tomma hot, utan det antas bli ett svar på det här?
Ja, och trots att USA och Joe Biden tydligt har ju markerat att USA nog helst vill att Israel nu ligger lågt. Biden talade med Netanyahu helgen och sa att du vann en seger, ta den, det vill säga gör inget mer. Men det är ett tufft grannskap i Mellanöstern och israelerna känner nog att de på något sätt ändå måste markera.
Mm. Det är ju några händelser att hålla reda på här. Iran har ju sagt att helgens attack var en hämnd för Israels attack mot Irans konsulat i Syrien för några veckor sedan. Hur kommer det sig att situationen har blivit så här mellan Iran och Israel?
Ja, alltså, ur Irans perspektiv, de har ju tidigare angripits av Israel på olika sätt. Du har haft israeliska cyberattacker mot Irans nukleära program. Israeliska agenter har mördat högt uppsatta iranier. Israel har ofta angripit mål i Syrien med kopplingar till Iran. Men för iranierna så blev det faktum att Israel attackerade konsulatet, alltså det ligger precis intill den iranska ambassaden, var ett steg för långt, en röd gräns. Jag menar, ett ambassadkomplex är ju i praktiken iransk territorium. Och man kände också nog på hemmaplan att alltså, om vi inte reagerar nu, då framstår vi som svaga. Och det kommer att ge problem på hemmaplan. Så att därför så markerade man tydligt och med ett kraftigare anfall tror jag än vad en del hade trott. Samtidigt hade de förvarnat rätt tydligt om att det kommer ett svar och det gjorde det.
Men är det samma sak för Israel då? Att man anses svaga om man inte svarar nu?
Ja, exakt. Och där har vi problemet. Det blir liksom öga för öga och snart kommer alla vara blinda. Så att därför, och det vet israelerna om. Alltså, om man nu ska svara så vill de helst göra det på ett sätt som inte leder till att Iran trappar upp igen. För Iran har sagt att om det kommer ett angrepp mot Iran så då kommer de att gå till än större angrepp. Men du kan ju angripa detta på olika sätt. Det behöver ju inte handla om att Israel skickar stridsflygplan, bombflygplan som angriper mål in i Iran.
Och Irans attack i helgen, då Israel påstår att de sköt ner 99% av det här. Var det planerat från Irans håll att det skulle bli alltså att attacken inte riktigt gick ända fram?
De hävdar lite grann det själv, eller antyder det själv. Jag tror inte det, för att det var ett så pass massivt anfall. Alltså, Iran sände ungefär lika många missiler mot Israel som Ryssland sände mot Ukraina under den första krigsdagen. Och vi talar, jag tror det är 130 ballistiska missiler. De tar bara en kvart att gå från Iran till Israel. Och det var nog ingen riktigt som visste i förväg hur pass effektivt Israels antimissilförsvar egentligen är i praktiken. De har bara använt det en gång och sköt ner en Hoto-missil strax i höstas efter Hamas attack mot Israel. Och den fungerade bra. Och den här gången fick de också hjälp. Och det är bland annat tack vare USA som hade planerat för någonting liknande, hade dragit in allierade. Och de hade några dagar på sig just genom att Iran bland annat antydde eller sa till exempelvis Saudiarabien att vi kommer att angripa.
Jag förstår. Och samtidigt som det här pågår nu så fortsätter kriget i Gaza. Hur hänger hela det här ihop?
Ja, alltså, allt hänger ihop egentligen. Jag menar, Hamas som attackerade Israel den 7 oktober har sitt stöd av Iran. Hamas skulle gärna se att konflikten sprids. Man skulle gärna se att exempelvis Hezbollah, Irans stödda milisen i Libanon, går till anfall. Och nu har man lite grann fått sin vilja fram på det viset. Och Iran har ju allierade, proxyallierade i hela regionen. Houthi-rebellerna får stöd av Iran. Hezbollah återigen får stöd av Iran, liksom Hamas. Så att, och det, samtidigt är det ju omvärldens värsta mardröm att det som startade i Gaza sprids och blir ett stor krig i Mellanöstern. Någonting som egentligen ingen part vill ha. Israel vill inte ha det, för de är upptagna nog som de är i Gaza. Iranierna vill inte ha det, för de vill inte hamna i värsta fall i krig med USA. De vet att de kommer att förlora den kampen och riskerar att förlora makten faktiskt på hemmaplan.
Du nämnde ju USA här, och USA har ju nämnts väldigt mycket i den här konflikten. Och vi ska prata mer om Israel och USAs relation, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. En brand har brutit ut i börshuset i centrala Köpenhamn. Börsen är en av Köpenhamns äldsta byggnader, och spiran på den anrika byggnaden har nu rasat. Bilder från platsen visar hur svart rök sprider sig över den danska huvudstaden. Och rökpelaren syns hela vägen till Malmö, skriver Sydsvenskan. Polisen har ännu inga uppgifter om några skadade i samband med branden. Men de har uppmanat allmänheten att hålla sig borta från området. Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra har hamnat i blåsväder över två rekryteringar på Länsstyrelsen i Stockholm. Det här efter att Aftonbladet avslöjat att toppjobben gått till hennes vänner. Länsstyrelsen har satt igång en intern utredning, och nu inleder även justitieombudsmannen en utredning av rekryteringarna som rör en planeringschef och en organisationschef. Astronomer har hittat något nytt i rymden igen. Den här gången har man hittat galaxens hittills mest massiva svarta hål som bildats vid kollapsen av en stjärna, Gaia BH3. Hålet är 33 gånger mer massivt än solen. Hålet är rent tekniskt inte det mest massiva i Vintergatan. Den titeln tillhör Sagittarius A, ett hål med en massa ungefär 4 miljoner gånger solens. Gaia BH3 ligger inte mer än 2000 ljusår bort, och avståndet gör det till det näst närmaste svarta hålet som vi känner till.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse, D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Tillbaka till Expressens utrikesreporter Mats Larsson och situationen mellan Iran och Israel. Ja, och USA då? USA är med väldigt mycket här i bilden. De hjälpte ju bland annat Israel med att skjuta ner Irans drönare, många av dem. Varför hjälper USA Israel egentligen?
Ja, USA är ju sedan gammalt Israels absolut viktigaste allierade. Det finns inget land som USA ger så mycket militärhjälp till som just Israel. Vi ska med, det har dock inte alltid varit så. Jag menar, USA var det första land faktiskt som godkände eller erkände staten Israel. Då får vi backa till 1948, och presidenten i USA hette Harry Truman.
Men spelar det någon roll vem som är president då? Jag tänker om exempelvis Trump skulle vinna i valet i november i USA. Kan det förändras då?
Eller? Ja, alltså Trump står mer öppet på det var under han var president så beslutade han exempelvis att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, någonting Israel har länge velat göra men som tidigare amerikanska presidenter inte riktigt har velat göra för att palestinierna och arabvärlden blir förbannade över detta. Och USA är nu en jätteallierad med Israel, men så var det inte alls i början. Jag menar under 40-talet, 50-talet fanns exempelvis ett amerikanskt vapenembargo mot Israel. USA var då mer känsliga för arabvärlden där oljan fanns. Israel har ju ingen olja till exempel. Så att egentligen från 60-talet och sexdagarskriget då Israel besegrade Egypten, Jordanien, Syrien i ett snabbt krig. Det är då Israel verkligen börjar få sympatier och bli allierad med USA. Någonting som sen förstärks under 70-talet, inte minst efter Yom Kippur-kriget. Och sen dess så har man mycket närmare relation.
Och är väldigt beroende av USA också, eller?
Absolut, absolut.
Ja. Vad vinner USA då på det här?
Ja, alltså Israel ses ju, det är ju en viktig allierad till USA i regionen. Det finns ju också, jag menar, kulturella kopplingar, jag menar hela judi- och kristna kulturarvet. Många amerikaner, när de ser Israel, de ser sig själva i detta land mycket mer än när du tittar på, jag menar, det finns ingen gemensamt med USA och ett land som Syrien till exempel. Samtidigt har ju USA andra viktiga allierade i arabvärlden, jag menar Egypten, Saudiarabien. Så att det är hela tiden en balansgång för USA. Och vi har ju sett nu hur Joe Biden väldigt tydligt börjar markera mot Israel, inte minst i Gazakriget, att det måste få slut på det palestinska lidandet, hjälpen måste komma in.
What I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country.
Och Netanyahu och Biden kommer inte särskilt bra överens. Netanyahu hoppas definitivt på att Trump vinner valet i höst.
Och du var inne lite på det. En del tror att det här kan leda till en större konflikt, ett fullskaligt krig i Mellanöstern. Vad tror du?
Jag tror ändå att de tror och hoppas att det israeliska svaret blir av det mindre dramatiska slaget. Jag menar, det kan vara en cyberattack, de kan angripa mål igen i Syrien exempelvis, men att man i det här läget kanske inte faktiskt går till militära anfall inne i Iran, för att det riskerar ju onekligen att trappa, och det är ingen av dem har intresse av att skapa den konflikten. Men det är problemet med den här typen av situation vi har, där bägge parterna känner att de måste svara. Det kan triggas upp på ett sätt som ingen till slut tappar de kontrollen över det, och vi har ett riktigt krig mellan dessa två länder.
Tack så mycket, Mats.
Tack.
Och jag ska göra lite tvära kast här i podden, för snart ringer jag upp meteorologen Per Holmberg för att prata om den försvunna vårvärmen. Vad hände egentligen med förra veckans värme? Och när blir det vår igen? Det hör du om, men först blir det fler nyheter. En kvinna i 35-årsåldern som hyrde en lägenhet i andra hand i Växjö upptäckte igår en hemlig inspelningskamera i lägenheten. Det rapporterar P4 Kronoberg. Polisen har ingen misstänkt när det gäller vem som riggat upp kameran, och ärendet rubriceras som kränkande fotografering. Kvinnan ska ha hunnit bo i lägenheten i 2 månader, men ska ha flyttat ut direkt när hon upptäckte kameran.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Jag har med mig Per Holmberg. Hej Per.
Hallå.
Du är meteorolog på Väderinstitutet Storm.
Stämmer bra det.
Vad bra. Den nästintill sommarvärme vi såg för någon vecka sedan här i Sverige är som bortblåst. Och här i Stockholm kan temperaturen landa på under nollan i natt. Vad hände med vårvärmen egentligen?
Ja, det kan man undra. Den försvann. Det var ju väldigt varmt förra veckan med över 20 grader i södra Sverige. Men sen hade vi ett lågtryck öster om oss som då har fört ner väldigt kall luft med nordliga vindar.
Så den här kylan som är just nu, kommer den hålla i sig?
Ja, det ser ut som att den håller i sig faktiskt under ganska lång tid. Det håller i sig här i veckan och även i nästa vecka. Och det kan vara så att det blir kallt nästan hela april ut här. Det är lite osäkert att säga så, men det ser ut som att det kan bli långvarigt med den här kalla luften.
Och hur kall luft pratar vi?
Ja, vi pratar om minusgrader under nattetid i stora delar av Götaland också här. Sen dagstemperaturerna ser väl inte ut, och inga 20 grader kan vi nog räkna med de närmsta 2 veckorna i alla fall. det är väl så där att det kan bli, är det sol så är solen ändå relativt stark ändå, så att det kanske kan komma upp i knappt 10 grader och sånt. Men så mycket varmare än så ser det inte ut att bli tyvärr.
Tråkigt. Och jag tänkte även på det i morse när jag gick till jobbet att det blåste en del. Hur ser det ut med det?
Ja, men det är de här nordliga vindarna som vi kommer ha här. Det ser väl inte ut att bli någon sån här jättevindar närmast veckan i alla fall. Sådär. Men det känns ändå när det är den här kalla nordvinden som blåser.
Mm. Men vi ska inte glömma att man brukar prata om aprilväder ändå. Så att de här temperaturerna kanske inte är allt för förvånande. Men maj då, kan man räkna med att det blir bättre då?
Svårt att säga, men det är ju ändå lite låst läge här nu i slutet av april i alla fall. När det är så här låsta lägen så kan det vara lite svårt liksom för en stor förändring av väderläget. Så att, vi får se. Det blir spännande att följa.
Och hur är det där med meteorologisk sommar eller vår? Eller var befinner vi oss?
Ja, nu har vi ju vår i ganska stora delar av landet. Den kommer nog troligtvis inte. Det blir nog inte så mycket mer vår här under närmsta veckan i alla fall. Men det, jag måste också säga det att det är verkligen så här typiskt aprilväder här som kommer vara. Det här liksom växlande molnighet, det är sol och det är moln. Och så kommer en snöby och så är det snöhagel och snöblandat regn och uppehåll och växlar väldigt mycket. Så att, typiskt aprilväder.
Ja, vi får hålla ut helt enkelt. Tack snälla Per Holmberg.
Tack så mycket.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.